Vi ska göra lite mer ljudtest. Vi testar Torbjörn.
Jag låter så här.
Varför är Lasse Berghagen så bra?
Ja, han är en rejäl bra artist. Har varit i många, många år.
Jag läste i en sån här guiden hade sån här information om alla travtränare på Sovalla och stod det favoritartist på Torbjörn Jansson, Lasse Berghagen.
Jaha. Ja, då är jag högg väl bara något i luften där, jag tror.
Är det fortfarande din favoritartist?
Nej, det kan man inte säga. Men han är ju bra, men jag har väl ingen favorit direkt.
Ja, men vad fan, nu låter det bra. Nu låter det som Lasse Berghagen nu.
Ja, då är det ju bra.
Ni kör.
Torbjörn Jansson tillhör travets storheter och har varit en av Sveriges ledande tränare och körsvänner under en hel generation. Han ståtar med en imponerande lista av storloppssegrar såväl i Sverige som i övriga Europa och Nordamerika, där Elitloppet, Olympiatravet, Åby Stora Pris, Prix de France, Grand Critérium de Vitesse, Nationernas Pris, VM-loppet, Breeders' Crown och Statue of Liberty Trot kan nämnas. Torbjörn har vunnit alla de stora svenska unghästloppen från uppfödningslöpningen till kriteriet och derbyt. Han är dessutom den enda som vunnit lopp på landets alla 33 travbanor. Gentlemannen Torbjörn Jansson är utnämnd till travets hedersambassadör och sedan 2018 är han också invald i Nordiska travmuseet Hall of Fame.
Hur många storlopp har du vunnit?
Ja, det vet jag inte, men jag har ju vunnit en hel del av alla de största. Och inte minst internationellt. Men det är ju en hel del år tillbaka i tiden, så de flesta vet ju inte om det helt enkelt.
Idag pratar man ju om Torbjörn Jansson som en bra kusk. Men du är en av de bästa travtränare vi har haft. Känner du att du kanske inte har fått det erkännandet som travtränare?
Nej, jag vet inte. Det ska jag inte säga. Men jag har ju aldrig varit den där som har åkt på auktioner och köpt unghästar och sådär. För jag har ju alltid tyckt att jag har haft följt upp med dem jag redan har i träning. Men det har varit ett misstag. Det borde jag ha gjort alltså. För då hade man kunnat skaffa bättre hästar helt enkelt. Men jag har i alla fall inte gjort det. Utan jag har ju jobbat, tycker jag, väldigt, väldigt mycket. Men så här i efterhand så borde jag nog ha rest runt mer och försökt köpa upp unga hästar. Det är lätt i efterhand.
Nej, men det är en väldigt intressant reflektion, för det ska ju fyllas på hästar hela tiden. Ja. Och hästägare är ju ingenting som har blivit enklare med tiden.
Jag har ju varit ganska bortskämd så där då. Alltså när jag började på den tiden, det var ju inte så att det fanns ju inga mobiler, det var ju inte något sånt, utan ja, jag vet inte riktigt. Folk hörde av sig. Jag har ju aldrig varit den som har liksom försökt värva hästägare. Men det är ju, jag har egentligen haft tur då, som var blev tränare i en tid där det gick att komma fram ändå. Kan man säga.
När jag skulle åka ut och göra den här Hall of Fame-podden med dig, så ser jag vad kul. För Torbjörn Jansson är ju så bra på att prata.
Jaha. Det förvånar mig lite grann kanske, men vem sa det då? Erat folk då?
Jag har flera stycken. Man har ju jobbar ju med ganska många kollegor som håller koll på travet och följer det och så. Så det var kul med Torbjörn, för att han är så bra på att prata, så du kan förvänta dig många berättelser.
Jaha.
Vad känner du för det?
Ja, det är möjligt. Man har ju varit med om lite grann.
Hur var det i skolan?
Medium. Jag var nog, jag var väl inte någon större läxläsare om man säger så. Jag hängde väl med hyggligt i skolan, men man gick ju inte in för skolan alltså, som man borde ha gjort kanske. Så var det ju.
Så det intrycket man får av det är också det att du är otroligt allmänbildad. Man ska alltid ha Torbjörn Jansson i sitt TP-lag. fokuserad, saklig. Man kan ju tänka att, och sen är det flera som brukar säga att ja, det finns några travtränare i Sverige som har gymnasieutbildning. Det är Thomas Nilsson, Joakim Lövgren, Anders Lindqvist och Torbjörn Jansson.
Nej, jag har gått 9 år.
Så det stämmer alltså inte? Nej.
Det stämmer inte, men jag vet inte det här snacket om att jag ska vara så allmänbildad. Det tror jag ju är överdrivet, men alltså, jag hänger väl med hyggligt så där. Jag försöker hålla mig någorlunda allmänbildad. Jag är inte total fackidiot, det är jag inte.
Vad är huvudstaden i Brasilien?
Ja, den heter ju Brasilia.
Vem var pappa till Erik den 14?
Hans far. Nej, det var Gustav Vasa.
Rätt, du ser. Mm. Ja, det stämmer ju ändå då, förutom att du inte hade gått gymnasiet.
Nej.
Du är nu invald i Nordiska Travmuseets Hall of Fame. Hur ställer man sig till det? Att bli en tavla på vägen?
Ja, alltså det är ju det finaste utmärkelse man kan få, tycker jag. Det finns ju inget som är högre i sådana där bemärkelser eller vad man ska kalla det. Har man kommit med i Hall of Fame, då har man ju kommit långt alltså. Även om man själv tror man ju aldrig att man ska få sådana där priser. Och jag som i mitt fall då, även om jag har varit med om allt möjligt, så jag har ju aldrig varit nummer 1 i något sammanhang. Någon gång. Alltid varit med högt upp i toppen, men aldrig nummer 1. Men det är klart att sammantaget då, och med alla de här stora segrarna utomlands och allt det där, så hoppas jag väl att folk tycker att det är rimligt att jag kom med. Och att det inte blir allt för mycket tjat om vem som borde vara med.
Du säger att du var aldrig nummer 1 någon gång. Kan du känna så till exempel med Stig, om inte Stig H. Johansson hade varit aktiv precis när du var, hade din storhetstid?
Det är klart att han var ju liksom, när jag var som störst så var ju han omöjlig att slå liksom. Jag var väl 2 några gånger i Solvalla kuskliga där. Jag var 2 även i hela Sverigeligan som tränare. Men alltså jag är ju också realist va, så man ska tänka lite så här också, att jag kom i en bra tid. Jag blev tränare i en bra tid, alltså Nordinarna började bli gamla, Sören flyttade till USA, Uffe flyttade till Frankrike. Vilket självklart underlättade för mig va. Jag menar, om både Sören och Nordin hade varit kvar, så är det ju många hästar som aldrig jag hade fått, utan de hade de fått. Och för att inte tala om deras konkurrens. Så det, jag menar, då kanske jag har varit bra mycket lägre. Så det är mycket sånt. Det är aldrig så att jag liksom har gått och grämt mig över att Stigo finns med i lopperna. Det har jag inte gjort. Utan jag har nog mer tyckt att det är fantastiskt att jag kan vara där jag är.
Om vi bara tar en kort bakgrund. Vem är Torbjörn Jansson? Var är du från och när är du?
Jag kommer från Dalsland från första början. Mina föräldrar hade ju hästar, och så jag är uppväxt med det här sedan jag var riktigt liten. Och har ju alltid haft ett stort intresse. Nästan brinnande kan jag säga. Sen bodde vi 6 år i Axvalla. Min farsa var tränare där då.
Torsten Jansson.
Ja. Och det var ju från att jag då var 11 till 16-17. Så det var ju såklart år som präglades mycket på. Va? Men sen hade jag ju då, när jag var 11 var det väl, så hade jag en ponny. Det är en shetlandsponny då som jag körde med. Det var ju när jag bodde i Axvalla första året där. Och den sålde vi sen på hösten då. Det var väl 65, ja. Och bytte bort den mot en 4 månaders gammal fölunge som var efter en hingst som heter Wilburn. Och den här Wilburn hade smeknamnet Vilde Ville. Alltså döpte vi den här fölungen till Vilde Ville. Och det blev en jättebra häst på den tiden. Han var till och med 3 i kriteriet, och han vann många lopp då det var ju före V65 och sånt där. Man läste ju allt, precis allt då. Travronden var ju perm till perm, och gamla stamböcker och allt sånt där, och allt som skrev. Jag läste allt och jag kunde räkna upp alla derbyvinnare och kriterievinnare och den där stilen när jag var 12-13 år.
Vem vann derbyt 1977? Ja, just det, då var det ju äldre än 12 år, så då var det enkelt. Då måste vi hitta något annat. 64.
Pekka Trixson. Man har liksom varit lite nörd, om man säger så.
Mm.
Och när jag gick i skolan då, de andra de tänkte på sina yrkeskarriärer eller vad de skulle bli efter skolan och sådär. Men jag minns att jag tyckte att om det är någon bransch jag ska ha lite fördel av, så är det ju trav, som jag är uppväxt med. Jag känner lite mycket folk redan och sådär. Och så var det nog. Jag har haft mycket nytta av att jag är uppväxt i branschen. Ingen snack om det.
Men så du tänkte ganska metodiskt, skulle man kunna säga då, tidigt?
Ja, alltså, det kan man kanske säga i efterhand, men det var så jag resonerade en del.
Jag har försökt läsa på lite om Torbjörn Jansson. Och då du var, ni bodde på Axevalla, sen när du var 16 så flyttade du tillbaka till Dalsland och började jobba åt Purjo.
Ja, alltså det är riktigt. Jag jobbade ett år på Staldalia.
Mm.
Staldalia var ju stora på den tiden, hade jättefina hästar, och där var då Jan Purjo Andersson privattränare. Det här måste ju ha varit 71 då, ja. Så där var jag ett år och sen flyttade jag till Valla då.
Hur gick tankarna då när du valde att ta steget och flytta bort ifrån hemtrakterna?
Alltså det var ju när jag skulle sluta då på Dalia, så blev det ju att jag sökte jobb hos Wallner och Lindstedt och började där. Jag hade redan tidigare, jag har liksom alltid haft ett ganska starkt driv att få något gjort och att komma någonstans. Jag sökte faktiskt in på Hovslagarskolan i Ultuna, eller på högskolan då. Det var väl kanske året innan, men kom inte in för att jag var för ung. Man vet aldrig vad som hade hänt om jag hade kommit in där.
Arbetade du åt några fler under den tiden? Ja. Den här tidiga tiden?
Ja, sen då så jobbade jag hos Tommy Jané. Han hade 6 boxar inne på Solvalla och där var jag ensam. Och skötte dem. Sen fick min farsa ett ben avsparkat av en häst, så då åkte jag hem till Dalsland. Och så var jag hemma där då, jag kommer inte ihåg hur länge det var en sommar och lite till kanske. Sen fick jag då förfrågan om jag ville sköta Noble Action. Han skulle ut och resa runt i Europa. Och det var ju urhäftigt alltså, tyckte jag. Att för på den tiden att komma ut och se andra länder.
Ska vi berätta lite för yngre som kanske lyssnar också. Vem var Noble Action?
Han var ju då en jättestjärna som 3- och 4-åring och bra sen också. Även om han inte var så bra som han var som 3- och 4-åring.
Det var en amerikansk häst som kom till Sverige 71, tror jag.
Det kan nog stämma, ja.
Och Sir Nordin, ja. Från början, va,
ja,
tror jag.
Det här var ju då att Sören Landin som skulle träna och köra då när jag fick frågan om att sköta hästen. Så jag var ute i Europa med honom i 7, 8, 9 månader. Och var runt överallt i Paris, som höll till mest i Milano.
Det måste ju ha varit otroligt att så tidigt få åka med en sån häst och se så mycket.
Ja, det var det. Det var en stor upplevelse och fick ju se många banor och länder och allt det här.
Vad lärde du
och nyttigt på många vis också. Jag var ju ensam alltså. Så jag köpte en sån där liten italiensk palör och den hade jag i bakfickan. Och försökte, jag satt typ på kvällarna och till och med läste travtidningar och översatte ord för ord. Och när jag åkte hem därifrån då tyckte jag nästan det var synd, för då började jag fatta bra.
Var det någon speciell episod där som hände som du kommer ihåg, eller någonting därifrån som var spännande eller som man som ung?
Det hände ju mycket grejer. På den tiden var det besvärligt att resa. Det var ju tullar vid varje gräns och det var ju omständigt att komma med häst. Och det var ju mycket strul, kan man säga, på sånt vis. Och när vi skulle in i Italien så blev vi stående ett helt dygn där uppe i Brännepasset. Och så när vi åkte, då åkte vi till Neapel, ända ner till Neapel. Och när vi skulle lasta ur hästen där och tullen skulle komma och hjälpa till då. Då var det på en torsdag och då hade de jobbat färdigt, tyckte de. Och på fredagen var det 1 november, som är helg i Italien. Och sen var det lördag och söndag så de skulle komma på måndag och ta ur hästen.
Så han skulle få stått på transporten då?
Så vi lastade ur hästen ändå. Han hade ju en sån här plomb som han satte runt halsen. Som skulle ju vara försäkring då. För att det var rätt häst. Och på måndag kom ju tullarna till boxen där. Då hade han rivit av sig plomben. Och jag lyckades hitta den här plomben. Men det var ju inget bevis på att det var rätt häst. I och med att den inte...
Var det i boxen då? Liksom när du mockade? Eller?
Ja. Jag kröp på alla fyra och letade upp den här plomben där. Gick igenom hela. Han hade ju halm upp till knäna också. Så det var... och då var det ju lite nervöst där liksom vad det skulle bli av det va. Men det gick i alla fall bra.
Hur?
Ja, det var väl snällt folk som hjälpte till och löste det på något vis.
Jag fick alltid tipset när jag var hästskötare och reste runt i Italien att jag skulle ha en flaska whisky i sellådan för det löste problem.
Ja, men det hade inte jag fått det veta.
Ja, Noble Action, alltså han har betytt mycket för dig.
Ja, det är
på
klart.
På fler sätt, kanske?
Ja, självklart. Alltså. Jag träffade ju familjen Karlsson då som hade stallhak med alla hästar som heter Sidney i efternamn. Och de har ju betytt mycket för mig med alla fina hästar som jag sen fick träna under många år. Alltså.
Hur växte du fram så småningom att bli egen tränare och när tog du det beslutet och varför?
Det är klart att det var ju en önskan man har haft länge då såklart. Men sen när jag, efter den där turen med honom så gjorde jag ju lumpen på K1 då. Och sen när jag muckade från lumpen så började jag hos Stig och Johansson. Jag var vikarie där, semestervikarie då en sommar. Och då åren gick ju va. Jag tyckte jag stod där och trampade och kom ingenstans liksom. Och tyckte ju själv då att jag hade jobbat ganska hårt och seriöst och sådär.
Var du kvar hos Stigo då?
Ja. Men då när jag slutade hos honom så började jag hos Gunnar Nordin. Och då hade jag faktiskt sagt mig själv att händer liksom ingenting på ett halvår så kommer jag att sluta. Och det hade jag gjort. Och då hade jag börjat som hovslagare. Jag har alltid varit jätteintresserad av skoning. Men där var ju... När jag kom dit, det blev ju väldigt lyckosamt, kan man säga. För vi var ju ett skönt gäng där. Det var jag och Kai Videll och några till då, som trivdes jättebra ihop. Och allting fungerade bra. Och så körde jag, så var det en dag... Hade han helt plötsligt satt upp mig på tre hästar i Eskilstuna. Bara den ena var Don Ego som jag skötte. Det var en kanonhäst. Och på morgonen när vi skulle åka så var Don Ego halt så vi fick stryka honom. Men så vann jag med bägge de andra. Sen nästa gång jag fick köra lopp då satte han upp mig på Opal H i gulddivisionen på Åby.
Derbyvinnaren?
Ja, det var, honom skötte jag också. Det var ju en, kanonhäst alltså. Det var 2-6 och voltstartade vi hade nummer 1. Och så vann jag med honom också. Resten är historia, kan man säga.
Hur var Gunnar Nordin?
Ja, han var ju helt fantastisk att jobba åt. Alltså. Han var ju, man hade en enorm respekt för honom. Men han höjde ju aldrig rösten. Det behövde han inte göra. Och det var ju ordning och reda på allting och så där. Så det var ju... Ja, jag har bara gått att säga om honom.
Ja, när vi gjorde den här intervjun med Stefan Hultman sa han att han brukade få putsa Gunnars körbot.
Ja, det gjorde jag också. Det gjorde jag i 3 år.
Så det är du bra på?
Men det var, ja, jag har gjort lumpen på K1 också. Men det var ju uppdelat så i stallet som väl levde kvar sen det var hästägadresser. Att en hade det som uppgift att dresserna skulle hängas fram i den ordning han skulle köra loppen. Och det skulle vara snyggt och prydligt. Så jag såg till, jag hade hand om hans personliga utrustning då helt enkelt. Så inför varje tävlingsdag så hade jag putsat upp hans dojor där och hängt fram dressen rentvättad och fin och allt det där. Men det var ju en rutin, det var inget konstigt med det. Och det... Men jag borstade hans boots i 3 år.
Du kan få ta mina sen.
Det är nya inget. Tider nu kan jag säga.
Ja, hur många av dina lärlingar putsar skorna åt dig då?
Ja, det skulle de nog göra om jag bad dem, men det är nog inte så självklart i alla fall.
Alltså när jag själv jobbade som travlärning så tyckte jag alltid att det var ordning på grejerna när man tittade på Janssons personal. Det var snyggt, det var rent, det var enhetligt.
Ja, så kan det nog vara. Och jag tycker att det är lite show det här. Det ska vara snyggt och prydligt. Hästarna ska vara välskötta och fräscha fina. Grejerna ska vara i ordning. Och det ska vara rent och snyggt. Det ger ett gott intryck alltså.
Vad betyder det då att du fick det här förtroendet?
Nej, men det är klart att det kändes ju nog fantastiskt alltså. Både att få förtroendet och att lyckas. För då fick det ju stor uppmärksamhet. Ja, så jobbade jag ju där då. Gunnar var ju sjuk en hel del, så jag och Kaj fick ju köra nästan allting. Och så skötte den. Jag och Kaj och Annika Edberg, vi skötte ju nästan allt alltså. Vi skodde och vi fixade med allting alltså. Men sen var ju suget då att bli egen. Så jag började som egen hösten 79. Men officiellt då från 1 januari 80. Ut i Dantorp i Handen då. Det var ju mest med Stallhaks hästar då, Sidney. Och det började jättebra direkt alltså. Så jag blev populär. Fick snart mer och mer hästar va. Sen har det ju varit år där det har varit mycket trassel och krångel och sådär. Men det vore ju konstigt annars.
Jag tänkte, hej hunden. Jag har en trevlig hund som heter Bernie i knät som också vill vara med i den här intervjun. Och han är faktiskt döpt efter den australiensiska elitloppshästen Sandons Gift. Fick jag reda på alldeles nyss. Så, tjena. Hej.
Vad fan är det?
Ja, absolut. oj, förlåt. Nu kommer den upp köksvägen, eller hur man ska säga. Så. Och där med mikrofonen. Bra. Ja. Djurälskare?
Ja, det vill jag nog påstå. Vi har fem hundar.
Fem hundar?
Och de är mitt bland oss vid ämnen alltså. Så det.
Ja, ganska snart, 5 år efter att du då på papperet blev egen tränare, så vinner du Elitloppet med Meadow Road. Berätta lite om Meadow Road och vad han har betytt för dig.
Ja, det är klart att han har betytt något alldeles oerhört. Och den där segern var ju kolossalt uppmärksammad. Och är ju fortfarande, pratar ju folk om det loppet, fast det är 33 år sedan. Men det var så att jag fick honom i träning helt enkelt. Ganska tidigt, inte han var inkörd. Och han var inkörd hos Olle Jansson, Sten och Janssons pappa i Grillby. Och där var han uppväxt också. Och han, ja, vi tränade ju på det. Jag hade ju stort stall på den tiden och jag sa tidigt att det här är den bästa vi har. Men han var halvseg då på sommaren som treåring. Så han debuterade inte förrän i september som treåring. Och gjorde då, han vann ju direkt. Han gjorde 8 starter och vann 7 och galopperade en gång. Sen som 4-åring så skulle vi vaccinera honom mot sån här virusabort. Och han fick en reaktion på sprutan så nacken svullnade upp. Och det tog jättelång tid innan vi fick stil på det där.
Vad gjorde man det? Du var nästan på dropp?
Ja, han stod med dropp. Man satte in Ullberg, vet du, när Ullberg då satte in en dränslang alltså som han sydde fast och så sipprade ur gegga ur den där.
Ur halsen på hästen då?
Ja, ur muskeln helt enkelt. Under lång tid. Och det gjorde ju då att han, så hade han lite andra bekymmer också som 4-åring. Så han gjorde bara 4 starter som 4-åring. Och vann alla 4 då. Sen som 5-åring så lossnade det ju liksom, då vann han ju, han hoppade någon gång så där. Men han vann ju, framförallt på hösten vann han ju Nationernas pris i Milano. Och han hade vunnit Graf Kalman i Wien också några veckor innan, men det var ju Nationernas som var det riktiga genombrottet om man säger så. Ja, sen kom vi ju till 6-årssäsongen då när han då vann Olympiatravet och han vann faktiskt V75 med 20 meters tillägg i gulddivisionen. Det har man ju inte nu för tiden, men då var det så att har man vunnit ett V75-lopp så stod man 20 efter om man startade en gång till.
Alltså typ i samma meeting
ja,
då eller?
I samma meeting.
Okej.
Så han gick ut i Eskilstuna, stod 20 och vann lätt i alla fall.
Det var efter Olympiatravet, den här berömda frågan.
Nej, du tänker mesta? På, det var som femåring det var i Axvalla. Jag tror det var silverdivisionen då, eller kanske till och med brons. Va? Som han fick tungt lopp ut i spåren och vann ju ändå. Han gick 14-8 med voltstart då. Och så var det så här att Lillis frågade mig, har du någonsin kört någon bättre häst? Sa han. Och då svarade jag att det har ingen gjort.
Kaxigt. Men
ja, men det var ju naturligtvis på skoj, det förstod ju de flesta. Men det, i efterhand var det ju lätt att säga att jag menar allvar, men det gjorde jag ju inte, jag skojade ju bara. Ja, sen vann han ju Olympiatravet då. Och så vann han ju Elitloppet.
Det var en regnig dag.
Ja, han hade bakspår. Det regnade i Göteborg, han hade bakspår och svepte fältet på långsidan och gick utan på ledaren då runt sista svängen och var faktiskt nära att bli utkontrad.
Det var en massa bra fransmän med det året.
Ogorek var tvåa.
Jag kommer ihåg det där loppet för att vi satt i en bil på väg hem från en fjällsemester i Grövelsjön och lyssnade på direktreferat på radion. Och jag kan säga att vi...
Det var ganska hårt i mål. Men jag...
Han var spik på V65 som var på den tiden.
Sen vann han ju Elitloppet då, så blev vi då inbjudna till Statue of Liberty Trot i USA. Första gången det skulle köras, och det var i Meadowlands då, 85, det var ju när allting var som hetast. Och det var ju en helt fantastisk resa alltså. Och det var det två lopp, det första var över 1,5 mile och det andra var 1 mile. Och han vann bägge helt överlägset.
Vad var reaktionerna då i USA när det kom en svensk häst?
De var ju enormt imponerade. Det var de. Och man kan säga speciellt andra loppet, då hade han spår 6 med auto. Första loppet hade han spår 1 och jag körde försiktigt från start men kom ut i andra spår och kunde vinna lätt. Men andra gången hade vi nummer 6 och det var 1 mile och då körde jag från start och tog ledning direkt och fick hårt tryck av en annan häst. De släpper ju varandra i Amerika men jag ville inte släppa någon så det blev väldigt hård öppning. Och så runt sista sväng så tog jag upp som man gör i Sverige och körde svenskt om man säger så. Och så stack han undan igen och vann med flera längder. Och det hade de aldrig sett, att någon kunde öppna så hårt, ta upp. De trodde ju att jag hade kallt såklart. Och sen axa igång igen.
Lurar de?
Nej, men jag körde som vi gör här. Och man lurar inte de där gubbarna. Och då gick han 11-1. Och det här är ju då 85. Och jag vill ju påstå att hade det varit jämnare körning så hade han gått... Ja, neråt 10 i alla fall. Det säger inte så mycket nu, men då var det nog alldeles oerhört.
Tror du det var därför också att han blev avelshingst i USA sen?
Ja, det tror jag. Det var därför de ville köpa honom, eller köpte honom ju också. För sen när han kom hem då så skulle han starta Hugo Åbergs Memorial, men så hände någonting så han skenade på Solvalla och skadade sig ganska illa och... Vi bestämde att vi försöker inte komma tillbaka, för det är ju liksom omöjligt att komma tillbaka på den nivå han var. Så då fick han bli avsängst och då såldes han till USA till Blue Chip Farm. Sen efter några år så kom han tillbaka till Sverige. Bertmark köpte honom. Och sen sista åren han levde hade jag honom här faktiskt på gården. Så han blev 27 år och bara några månader innan vi tog bort honom då. Så var han i kondition som när han var i tävlingsform. Alltså. Han var jättefin. Men sen började han tappa. Det är ju så med gamla hästar. De får svårt att äta. Det är nästan det som gör att de inte blir äldre.
Det är så tänderna som slits ner.
Ja,
och...
ja, så de får svårt att äta. Och då var ju liksom ingen idé att hålla på med någon slags konstgjord andning. Eller vad man ska säga.
Vad betyder det för dig att få ha honom här på gården?
Ja, men det var ju lite charmigt tyckte jag, det måste jag säga.
Gick du ut och gulla med i hagen?
Nej, men det gjorde jag väl lite grann.
Gillade han socker eller morötter?
Ja, han åt det mesta.
Tummen?
Nej, han var snäll, han var otroligt snäll.
Hur ofta tänker du på den elitloppssegern?
Inte så ofta som man kan tro faktiskt. Det är klart jag gör ibland, men man kan ju inte undvika att se tavlor och sånt där.
Nej, den sitter ju en stor Meadow Road-tavla i Elitloppet 1985 precis vid ingången här i köket och hela huset.
Men han är ju liksom hästen i min karriär om man säger så. Jag har ju haft, eller framförallt kört många av de värsta hästar som har funnits, men
Men han är ju, den hade jag ju från början och körde alla starter och allt det där.
Vad kommer du ihåg ifrån själva Elitloppsdagen? Om vi går tillbaka dit.
Ja, det var en sån här jättevarm och fin dag. Allt var max, alltså jättemycket folk. Och första försöket så vann man på världsrekordstid. Nästa försök så vann man på nytt världsrekord igen.
Vad gjorde han i försöket?
Han hade spår 8 och jag backade mig sist och fick väldigt långt fram. Och så körde jag då 700 kvar. Han gick ruskigt fort, men då blev han faktiskt trött in på upploppet, men var fyra. Det var enda gången han förlorade det året. Ja, sen finalen hade vi nummer 7 då och jag kom ner i tredje par utvändigt och kunde sitta still till 300 kvar och vann ju inte med någon stor marginal, men vann ju med hals i alla fall.
Kommer du ihåg någonting från under själva loppet så?
Ja, jag minns det jätteväl alltså. Jag hade lite tur i första sväng som kom ner i andra spår. Det var en fransman där, Montorbion, som låg innanför mig. Och han gick nästan ner till sargen och det gjorde att jag kom ner i andra spår. Och så gick ju han ut igen och kunde jag backa lite så att han, för annars hade han knuffat ut mig. Hade han inte gått ner den där lilla svängen i andra spår, då har jag kanske blivit kvar i tredje och fått backa med ett hack längre bak. Och då hade vi inte vunnit. Ja, sen var ju, jag minns så väl att när det var ett varv kvar så tyckte jag att jag körde ungefär så mycket det gick för att kunna följa. Det var väldigt hårt tempo där.
Var det året Anders Lindqvist gasade som tusan med Viroid?
Ja, jag vet inte vad man ska säga. Han ledde ju och sen var ju Goop utvändigt med Montorbion. Det var ju han som tryckte upp farten. Men det var det året. Anders hade ju släppt ledning i försöket och blev fast. Och tyckte ju i finalen då att nu släpper jag inte. Och så hade ju Goop vunnit med min Nordudarsson ena hitet. Och ja, tyckte ju att han skulle släppa. Men det är ju travlopp är ju sådär. Men det är klart att det passar mig bra den här gången.
Och så skar ni mållinjen. Var går tankarna då? Hur tänker man? Vad känner man?
Ja, alltså man tror ju knappt det är sant. Alltså. Det är, så är det ju. Men när man är mitt i det så är man liksom ändå på jobbet på något sätt. Så även om man gör segergest och allt det där så är det ändå... Det är ändå det vanliga jobbet så att säga.
Vad gjorde du direkt efter? Hoppar du ur och klappar om hästen eller svämmas man över folk? Vad är det som händer när man vinner Elitloppet?
Ja, det kommer ju massor med folk naturligtvis. Så var det ju. Nej, jag vet inte. Det var väl inga större konstigheter. Man blir själv liksom bara, man är liksom bara så nöjd. Man är ingen lust att fira en massa eller sådär. De gånger jag har vunnit riktigt stora lopp så är det ju liksom att vad skönt alltså, att vi lyckades.
Ganska snart efter Meadow Road så hände ju den här olyckan. Eller så, vi pratade ju med Meadow Roads olycka först. Ja. Och sen året efteråt så var du med om en väldigt allvarlig olycka på Sovalla. Och då hade jag tänkt att när det händer, du är en ung tränare, har vunnit Elitloppet inom 5 år sedan du blev egen. Och sen händer en olycka som ja, kanske skulle kunna sätta punkten på din karriär.
Ja, det trodde jag nog.
Förklara också för de som lyssnar att du körde en häst som du brukar köra, Horns Hooter, åt Raymond Ström.
Nej, jag hade honom faktiskt i träning.
Ja, du hade honom då?
Ja, då. Det var så här att han skulle starta ett lopp i Tyskland och jag skulle testa om vi skulle starta där. Och det var en måndag morgon det här, ganska tidigt på morgonen. Och jag startade på 1600 och jag körde så mycket det gick. Så han låg väl på 10 fart. Det var ju en elitloppshäst nästan. Hornshoter. Och så kom det från andra hållet en häst som hade slagit ur sin kusk. Skenande. Och jag vet inte, den kom ju efter ytterstaketet. Men jag skulle kunna tro att den då trampade på en töm eller något sånt där. För helt plötsligt så tvärkastade den rakt in. Och i min häst alltså. Och det blev ju en rejäl smäll alltså. Och bägge hästarna dog. Hornshoter där på direkten och den andra fick man avliva efter ett par dagar. Och jag bröt bägge benen. Bägge lårbenen. Ganska brutalt alltså. Jag kan säga så här alltså, att bryta lårbenen, det är inte så farligt som man tror. För det är raka ben som de skruvar ihop. Det är mycket värre när det är ledare alltså.
Ja, det har varit med om en del olika olyckor. Vi ska inte gå in på allihop för att det har
mycket. Men den här grejen då i alla fall då. Och så hade jag väl då lite tur i oturen vill jag påstå. För att jag kom in på Karolinska strax efter 8 på morgon. Och där stod två man som jag sen fick höra var de två bästa kirurgerna i hela Sverige. Som tog hand om mig direkt. Och opererade mig en gång. De hette Olle Nilsson och Otte Brosjö. Och det där läkte ju fantastiskt bra helt enkelt. Alltså dagen efter kom det en sköterska till min säng där och så sa han att jag ska resa dig upp nu. Nej, du sa jag, du har nog gått till fel säng. Nej, hon skulle ju göra det va. Så då var jag ju, då hade jag ju då skruvar och spikar i bägge benen. I det ena hade jag såna här märgspikar och det andra skruvar och platta mycket. Men hon reste upp med där och sen en liten sväng och sen så fick jag gå med en sån där gåstol liksom man höll sig i. Och...
Så dagen efter?
Ja.
Oj.
Fast det ena benet fick jag inte belasta. Men där fick jag en så kallad ortos. Det är ju som ett hockeyskydd kan man säga, men har runt hela benet. Som är lite längre än mitt eget ben då. Men det gjorde ju att jag kunde gå. Men jag gick på det då, så gick jag ju egentligen på bäckenet om man säger. Ja, det gjorde ju att jag kunde komma igång otroligt fort alltså.
Det finns ju många berättelser eller liksom folk säger om det här. Och en är att efter den här olyckan så var det du själv som hade... Du hade benet på axeln och lade rätt.
Ja, det stämmer. Men det är en sån här reflexgrej alltså. Det hade nog de flesta gjort skulle jag tro.
När var du tillbaka i sulken?
Ja, det var ju inte länge alltså. Jag tror det var 6-7 veckor.
6-7 veckor efter en sån här olycka?
Och den enda som inte hade några synpunkter på det var läkaren.
Jaha, vad sa de andra?
Ja, men alla tyckte ju att det var idiotiskt och sådär. Och det kanske det var, jag vet inte. Men det var så här att... Det året hade jag ju Ikora Tillu. Som var 3 år. Och jag förstod ju att hon är bra nog att vinna kriteriet om vi har lite flyt. Och då tyckte jag att jag måste ju köra något lopp innan uttagningarna till kriteriet. Så jag körde en här som heter Tombstone i Göteborg i Nordisk 5-årspris och var 2. Sen körde jag Ikora då i uttagningen och vann. Och sen var hon 2 i kriteriefinalen efter Piper Cub.
Alltså, hur kom du upp i sulken?
Det var inga problem. Jag körde ju med det där skyddet. På ena benet och det andra var ju stabilt alltså.
Så att du kunde hoppa upp själv? Du behöver inte få hjälp?
Nej. Jag hoppar upp.
Jag har sett något bild där du får, något foto där.
Ja, det är möjligt att... Det är klart att jag var inte som om jag var oskadd, men det var inte så. Jag gick ju med kryckor, men jag kunde ju klättra upp i vagnen själv alltså.
Jag tänkte, du har ju varit med om en massa andra olika, vi ska inte prata om dem, men blir man inte rädd?
Jag är nog för korkad.
För korkad?
För att bli rädd.
Nej men alltså, allvarligt talat.
Jag vet inte, jag tycker det fanns ju en förklaring till att det där hände. Och den gången var det inte mycket jag kunde göra åt det i alla fall. Och sen är det klart att det här är stora starka djur och som är lättskrämda och det är traktorer och det är vattenbilar och allt möjligt runt omkring. Så det är långt ifrån ofarligt det här. Men... jag tycker nog att jag inte var rädd alltså.
Mm. Var har du fått det modet ifrån?
Nej, jag vet inte. Det är sånt där kan man ju inte förklara. Men det kan ju naturligtvis tyckas korkat av många då att jag har ju liksom kört vilka hästar som helst och försökt att göra så gott jag kan och allt det där. Men du vet, du kan inte sitta och vara travkusk och vara rädd. För ska man ha extra marginaler överallt och hit och dit och då springer inte hästarna någonting heller, kan jag lova.
Nej, det smittar kanske av sig.
Ja, det alltså, tror jag. Det tror jag.
Kommunikationen mellan häst och människa är mer än ord. Ja. Kan du gå igenom en metalldetektor på flygplatsen utan att det piper?
Nej, nästan aldrig, men de har dem ju olika inställda. Så ibland piper det inte. De har ju det för att man inte ska lära sig var gränsen går liksom. Men för det mesta så piper det.
Är det någon som har gjort en sån här röntgenkontroll då? För nu är det ju såna här...
Ja, inte hel röntgen så har de inte gjort någon gång. Men de ser ju, de ser ju på den sidan som vakten står. Han ser ju var metallen sitter. Mm. I vilken höjd. Så de förstår ju, de är ju så vana, så ja. det är aldrig något problem. I Paris en gång så fick jag klä av mig, men här i Sverige är det aldrig något problem.
Finns det något speciellt lopp som du kommer ihåg så där du, shit, du grämer dig?
Det är klart.
Någon sån där tagg i travhjärtat?
Ja, jag vet inte. Jag brukar dra upp finalen i Elitloppet då när jag hade Piscorp. Att jag inte tog ett istället för tre.
I spårloppningen?
Ja, hade jag tagit ett. Men jag vet ju varför jag tog tre. Det var ju för att jag var rädd att de skulle bli fasta, att jag skulle få kritik för det. Men hade jag tagit ett då så hade hon ju i alla fall varit minst tvåa, det tror jag. Men så var det. Det grämmer mig in i helvete alltså.
Du fick ju Piscorp efter Stig. Ja, på. Hur var den? Det var ju ganska uppmärksammat, den flytten.
Det var ju, det är klart att det var rätt jobbigt tid tycker jag. För det var ju, för det första så var det ju ett helt omöjligt uppdrag så bra som hon hade gått. Men jag hade henne drygt ett år, hon tjänade faktiskt över 3 miljoner då. Det var ju 91-92 där. Så dåligt gick hon ju inte för oss heller. Men det var ju som sagt omöjligt att prestera lika bra som hon hade gjort hos Johansson. Och det var ju som jag upplevde det då, liksom mycket skadeglädje och man kände att folk ville att hon inte skulle lyckas. Det kanske är fel. Det kanske är fel, men så kändes det i alla fall.
Lite uppförsbacke. Tvekade du någon gång när frågan kom från?
Ja, alltså det var ju då hösten 91, då var jag ju som hetast i hela Sverige kan man säga. Och så, jag kommer väldigt väl ihåg det. Jag kände ju Pettersson där som ägde henne lite grann sen tidigare. Och så ringde han en kväll och när han sa hej, det är Björn Pettersson i Karlstad, sa han. Och det var ju så då på den tiden att nästan alla som ringer ville lämna någon häst. Och då tänkte jag, det första jag tänkte var att gäller det Pisan så tar jag inte emot nå. Men han hade ju en annan häst som hette Work and Gal. Som hade varit otroligt bra i Amerika. Och som hade gått så där, inte så bra som förväntat i alla fall. Och den tänkte jag, det kan vara en riktig stänkare. Så jag hade väl tagit emot henne ändå naturligtvis. Men jag hade ju direkt känslan av vad det skulle bli. Men den här Working Girl, hon vann några lopp för oss. Men var otroligt fin travare och mysig häst på alla vis. Men hade inte stinget kvar liksom. Men jag vann i alla fall Breeders Crown i Kanada med Pisan och vi vann Kriterium de Vitesse i Nice och lite sådär, så vi fick ju uppleva en del fina stunder med henne också.
Kommer du ihåg när hon kom till gården? Så?
Ja, det kommer jag väl ihåg. Hon var ju maffig alltså, hon var ju otroligt fin på alla vis alltså. Sen var hon ju så speciell, hon kunde ju vara lite farlig i stallet, om hon höll ju folk ifrån sig. Men hon är nog den överlägset, den häst med överlägset största integritet om man säger så, utav alla man har varit närheten av. Hon hade järnkoll på allt alltså.
En riktig stjärna.
Ja, verkligen alltså. Och tänk vad bra hon var när allting var som det skulle alltså.
Vilka fler skulle hästar kommer in på de här? Du har ju kört en del hästar som är legender.
Alltså den häst jag brukar dra upp som ofta är bortglömd är Jatas Fighter L. Som ju var en otrolig häst. Alltså.
Han har ju också kört.
Ja.
Innan du fick honom.
Han vann ju nästan alla storlopp som fanns. Alltså. Han vann ju VM, han vann Nationernas pris, Finlandia och... Och vi vann där nere i Toulouse, det där Grand Prix Sydväst. Och Prix de France vann han på Vincennes. Och VM-loppet i New York. Och Costa Surra där i Turin vann han. Och han var fantastiskt bra alltså. Men han hade ju sköra ben. Han hade ju ofta något problem någonstans så där. Men en enorm inställning. München vann han Prize von Bayern där. Det var första starten vi gjorde med honom. Han utklassade motståndet alltså. Så det var... Sen har jag ju som kusk då kört... Ja, det är klart Victor Utilli naturligtvis. körde jag ju som 3- och 4-åring då. Och jag körde honom 2 gånger, sen Stig fick han också. Och vann då 4-årseliten på Solvalla och sen vann jag nationens pris. Det är ju liksom kaxigt att säga att någon är bättre än honom, men det går inte att jämföra, det är svårt att jämföra. Lisa Amerika, när hon var som bäst då, då var hon kanske världens bästa häst.
Flygmaskin.
Oj. Och så jag har kört flera av de bästa som har funnits, vill jag påstå.
Du förknippas ju med seglingen. Hur gick det till när du fick den här, eller hittade den här stora gården och etablerade dig här? Och när var det?
Köpte seglingen 1984. Det var ju så att jag hade redan varit tränare för Staltillus hästar. Jag tror det blev då i januari 83 var det nog. Och Staltillus gård ligger ju då gräns i gräns med seglingen här. Och jag var ju ut här då någon gång i veckan och tränade Tillus hästar. Och Bengt Arvidsson som hade seglingen på den tiden.
Och så tränade till Grand du France.
Ja, ja. Honom kände jag ju lite grann sedan jag var liten grabb, för han var också dalslänning. Så honom kände jag lite grann och såg ju stället här då. Och sen när jag då fick höra att det var till salu så tyckte jag ju att det går inte att hitta något värre. Då var det så här att husen och bostadshusen var i jättedåligt skick. De var jättedåliga helt enkelt. Men stallarna fanns. Och så fanns rakbanan. Så man kunde flytta in med hästar och börja träna. Och så fick vi bo som vi bodde var. Alltså första vintern, så 84, sista juni 84 skrev vi kontrakt. Och så flyttade vi hit och strax efteråt. Och så första halvåret, eller hela första vintern där, så bodde jag och Eva i ena flygeln där utan varmvatten. Jag tror inte vi hade någon toalett heller. Jo, det hade vi. Men ingen varmvatten i alla fall. Och sen så började vi rusta så smått och bygga för personal och allt det här. Och under 20 år som vi hade seglinge så hade vi aldrig någon gång färre än en hantverkare.
Jaha, som var igång.
Jag tror det.
Ja, absolut.
Tjena Persson. Nej, jag sitter inne och pratar med Tony Ryttar. Jajamän. Jajamän. Det är Jan-Olof Persson.
Ja, men hälsa Jan-Olof.
2 år så var du fullärd.
Du, hälsa honom. Jag var faktiskt i Hudik i måndags.
Han var i Hudik i måndags, säger han. Och inte hälsar du på, eller?
Jag hann ju inte, för han var så seg.
Ja, visst. Ja. Ja, det är de krav som gäller, vet du. Du har vunnit för lite stora lopp. Du har väl bara en 400 lagerkransar eller något sånt. Jag hör av mig. Ja, okej. Okay. Hej.
Jan-Olof Persson som ringde. Hur känns det att fortfarande få samtalen från stortränarna och vill att du ska köra hästarna?
Nej, det var inte det han ville.
Jag antog det.
Det är så här att han ska ha en kuskmatch, en 2000-klubbsmatch. Och då vill han att jag ska vara med och köra där. Och det blir väl kanske så. Vi får se, jag kan inte bestämma riktigt än.
Hur många seger har du vunnit?
Jag har vunnit lite över 4400.
Kommer du ihåg din 1000-klubbsmatch?
Ja, det gör jag. Jag tror nästan att jag vann den själv.
Det också.
Men
det är bra för historien att du vann den själv.
Ja, det var ju här på Valla då såklart. Det var ju 1990 vann jag min 1000:e seger.
Kommer du ihåg ditt första lopp?
Ja, mycket väl. Jag var tvåa.
Din favoritplats.
Han grämde mig att jag inte vann. Det var ju Årgäng, jag var tvåa. Vann gjorde Sören Jakobsson. Sen var jag tvåa nästa gång också. Så tredje gången vann jag faktiskt. Så det var ju rätt enkelt.
Det är därför du hatar andra platser då?
Nej, jag insåg ju redan då att det var ganska bra.
Om vi pratar då den sportsliga karriären och karriären i stort. När var du riktigt glad? När var du riktigt nöjd?
Man känner väl liksom jämt att det borde gå bättre. Lite så är det ju faktiskt. Men det är klart det är perioder som man är ganska nöjd. Så är det. Och de här hästarna vi har själva här nu då, om de är fräscha, fina och gör bra lopp, om de sen inte räcker, det är inte mer med det, va. Men om de kommer ut och stannar till slut och så där utan ursäkter, då mår man inget bra alltså. Då är ju ständigt det här att vad är det nu som inte är som det ska. Och det lever nog de flesta travtränare med, det tror jag.
Värderar du framgång annorlunda idag än när du vann alla internationella storlopp, kan man säga?
Alltså jag personligen insåg nog, jag brukar säga när vi hade vunnit något stort lopp då på den tiden, så brukar jag säga till mina skötare att tänk att vi får uppleva det här. För jag som är uppväxt med det här, jag förstod ju hur svårt det där är egentligen. Va? Så att det var ganska fantastiskt med alla internationella segrar och sådär. Så det känner jag rätt stor tacksamhet för, att jag har varit med om allt det där.
Har du varit nära att ge upp någon gång under karriären? Alltså tänkt, nu skiter jag i det här, nu lägger jag av.
Ja, det är klart att det är perioder när det är saker och ting inte fungerar och det är besvikelser och sådär. Men om jag ger upp, vad ska jag göra då?
Så, behovslagare?
Ja, det börjar bli lite sent. Men jag skor det mesta själv fortfarande.
Har du någonsin tänkt på att bli...
hovslagare?
Hovslagare. Du inte fundera på att ge dig in i travpolitiken eller några sådana uppdrag?
Nej, det är väl inte troligt i alla fall att jag gör. Det är ju... Jag menar, ska man sitta i styrelser och sånt där, då har man också ett stort ansvar. Det är ju liksom inte bara att sitta där och vara med och lyssna, utan då ska man ju ha en åsikt och man ska stå för det och man ska ta ansvar. Annars så gör man ju ingen nytta, tycker jag.
Vad gör dig arg?
Jag har ju fått rykte om att vara så arg, va? Men, och det tycker jag faktiskt är lite tråkigt, för det är inte rättvist helt enkelt.
Är det så? Är det arg eller att du har ett temperament eller liksom
tävlingsmål? Ja, det är väl lite samma sak då, kan man säga. Men okay. Jag har ju temperament, men jag gillar inte när folk är nonchalanta och den där stilen. Och sen har man ju den här viljan då att lyckas, va? Och då kan man ju vara lite tjurig om man inte har lyckats. Och jag är inget undantag jämfört med andra där, fast andra kanske är bättre på att hålla färgen. Utan tvekan. Men alltså jag går ju in för det här, alltså det är ju liksom ingen lek, alltså det är ju allvar. Och man vill så gärna lyckas alltså, så det är ju och det är små saker som kan göra att man då är 3-4 istället för att man hade vunnit och allt sånt där. Och så gör man misstag själv, det är nästan det allra värsta. Men jag menar, om man inte är taggad, då ska man ju hålla på med något annat alltså.
Du säger att du själv blir arg på dig, om du gör egna misstag, är det det värsta?
Ja, det tycker jag nog.
Du har otroligt höga krav på dig själv.
Ja, det har jag nog. Men det är nog också en förutsättning för att få något gjort alltså.
Den här noggrannheten då och förberedelser och sånt. Hur har du förberett dig inför lopp?
Ja, jag läser ju på lite grann. Jag ska inte komma och säga att jag nagelfar varenda häst jag möter i alla lopp. För det gör jag inte, och det tror jag knappt någon gör. Men jag försöker vara hyggligt påläst och jag är alltid i tid. Och jag kommer till, om jag kör åt andra så kommer jag till stallet och hämtar hästen nästan jämt. Och jag missar inga defileringar. Och det handlar om disciplin bara, tycker jag.
Det är viktigt.
Ja, det tror jag. Det tror jag. För det är alltså, det är en svår bransch det här, men sådana saker som man kan påverka, de ska inte behöva bli fel. Jag menar att jag ser till att vara hos hästen i tid så vi hinner till defileringen. Det är inte svårt, men det är mycket annat som är svårt.
Om du skulle ge några råd med all din erfarenhet till yngre människor som är där du var när du skulle flytta då, eller bestämde dig för att satsa på travet. Vad skulle det vara?
Man är ju så otroligt, alltså rådet är att skaffa bra hästägare som har mycket pengar och köpa fina hästar. Det räcker ju inte bara med fina hästar, men det blir mycket enklare. Det är ju liksom svårt att ge råd så där, men om jag pratar för mig själv så var det ju då ett enormt intresse och liksom att lyckas. Det har nog haft stor betydelse också. Men sen ska man ju ha klart för sig att man försakar mycket annat här i livet om man nu blir sån här travnörd. För det är ju 7 dagar i veckan året runt. Men vi har bott här i 33 år och man känner knappt grannarna. Det är ju som en granne sa häromdagen, du får väl se till att hålla dig hemma på kvällarna. Så jag menar, man tappar mycket socialt liv om man har det här jobbet. Väldigt mycket socialt liv.
Känner du att du... Tänker du speciellt om du känner att du har försakat någonting så? Det sociala livet kanske då?
Nej, jag vet inte. Men ja, men det händer ibland då när man kommer med flyg till Arlanda på somrarna och man ser skärgården med alla stugor. Och där folk har sina semestrar och de har ledigt på alla helger och allt det där. Då händer det att man sitter och tänker att vad fan håller jag på med?
Men det tänker du inte när du står i vinnarcirkeln?
Nej.
Vad tänker du där?
Och de står inte i vinnarcirkeln, de som sitter i sommarstugan.
Du har lyssnat till podcasten Hall of Fame Torbjörn Jansson, producerad av Wasp Communication för Nordiska Travmuseet i Årjäng.